Välkommen till slaget efter 12 som idag handlar om djur och natur och en del klimatpolitik också. Fisk är hälsosamt, klimatsmart och ofta närproducerat, men alla vi som gillar att äta fisk har säkert märkt att det inte är särskilt enkelt att få tag i vildfångad fisk som till exempel abborre eller sik eller gös i affären. Och hittar man dem så är kilopriset högt. Det här beror på att det finns allt färre yrkesfiskare längs våra kuster. Och en orsak till det här kan vi kanske hitta i den nyhetsartikel som vi här i veckan kunde läsa på svenska.yle.fi. Där berättar yrkesfiskare från flera länder kring Östersjön om hur stora ekonomiska skador som selen och skarven förorsakar yrkesfiskarna. Enligt fiskarna själva förorsakar selen och skarven skador på upp till 8 miljoner euro för de finländska yrkesfiskarna. Och för att diskutera den här länge omtalade problematiken så har vi med oss Kristina Svels. Du är forskare vid Naturresursinstitutet LUKE och du jobbar med att färdigställa en rapport där just de här intervjuerna med yrkesfiskarna ingår, eller hur? Välkommen.
Tack ska du ha, det stämmer.
Så har vi Kai Mattsson, du är verksamhetsledare vid Åbolands Fiskarförbund. Välkommen.
Tack.
Och med oss per telefon skulle vi borde ha fiskerinäringschefen vid Näringstrafik- och miljöcentralen i Åbo, Kari Ranta-Aho. Välkommen med du också.
Ja, tack.
Och så har vi dessutom i studion i Böle så har vi natur- och miljöverksamhetsledare Bernt Nordman. Hej och välkommen.
Hej, hej.
Enligt fiskarna själva förorsakar selen och skarven skador för 8 miljoner euro för yrkesfiskarna i Finland. Alltså det här är 17 gånger mer pengar än de summor som myndigheter här ofta räknar med. Myndigheter brukar räkna med skador på mellan 300 och 400 000 euro. Då handlar det om uppäten fisk enbart. Men nu har man räknat med också skador på fiskeredskap och arbetstid och utebliven fångst och så vidare. Kai Mattsson, i ditt jobb träffar du yrkesfiskare hela tiden. Vad säger de om selen och skarvens fortsatta framfart? Hur illa ute är yrkesfiskarna?
Nu är det nu väldigt kris på gång och det visar nog den här nya rapporten att vi lever i elfte timmen. Och jag träffar allt färre yrkesfiskare för att de har minskat otroligt. Sen 18 år sedan när jag började så hade vi närmare 190 registrerade yrkesfiskare. I Åboland så har vi 75 kvar, varav 20 endast sådana här kategori 1-fiskare.
Som betyder alltså att?
De livnär sig till största delen på yrkesfiske.
Så
vi närmar oss slutet, om vi säger så här, om vi läser en bok.
Mm, det är ett skrå som minskar hela tiden. Kristina Svels, skador för 8 miljoner euro, det är uppgifter som de här fiskarna själva har gett och som delvis baserar sig då på uppskattningar av till exempel utebliven fångst också. Hur trovärdiga tycker du att de här siffrorna är?
Jag måste börja min taltur här att säga att det här är ju inte taget ur vår rapport då, eller de preliminära resultaten. Utan det här är helt en utomstående röst som har tolkat resultaten. Jag kan inte tro att det är så höga siffror som man talar om. Men det är svårt att estimera hur stora de här skadorna är. Det är det.
Mm. Men 8 miljoner, det är en enorm skillnad till de här, ja, 400 000.
Absolut.
Ligger sanningen någonstans mitt emellan, tror du? Eller var?
Nu ligger det närmare det här som du nämnde först, en att vi börjar gå upp till miljontal. I dagens Vasablad stod det att det var närmare 10 miljoner. Och från den här samma källan att vår rapport baserar sig inte på de här resultaten.
Just det, så det här är nu enbart fiskeorganisationernas så att säga, egen uppskattning som vi kommer de här så att säga slutgiltiga siffrorna att klarna i er rapport sedan som du håller på att jobba med.
Ja, och i slutet av året kommer vi att det här publicera vår rapport sen.
Just det. Bernt Nordman från Natur och Miljö, hur bekymrad är du över yrkesfiskarnas situation?
Jag är nog själv bekymrad. Jag köper gärna abborre och gös som har fått simma i skärgården och det där. Jag har också noterat att det är svårt att få tag på dem och också Natur och Miljö har länge alltid egentligen förespråkat när närproducerad fisk. Den här trenden är inte bra. Sen är det ju ett faktum förstås nog också att fiskesektorn, så som alla andra näringssektorer, måste ju nog förnya sig, så att säkert finns det också ett behov av en strukturomvandling med helt nya fiskemetoder och så vidare. Att antalet fiskare som får sitt levebröd från fisket så är en indikator, och sen fiskfångsterna är ju förstås en helt annan indikator sen.
Men här är nu då problem med gråselen och skarven. Miljöorganisationer brukar ju vara måna om att skydda olika arter. Ett hurdant skydd tycker du att gråselen och skarven behöver idag?
Först vill jag säga att idag ska vi tala om selar och skarvar, men när det gäller fiskesektorns trångmål så är det ju nog en betydligt större fråga hur människan har påverkat Östersjön. Alltså överfiske, övergödningen och det att vi har förstört förökningsplatserna längs med kusten genom muddringar och det där andra åtgärder, så eftersom det är en betydligt större fråga än den fisk som selar och skarvar äter. Men jag vill gärna säga det att vi har ju redan idag alltså en i praktiken fri, ska vi säga, gråselsjakt. Alltså kvoten för tillåtna antal gråselar som får jagas så är ju betydligt större än det som man jagar idag. Och gällande skarvar så har vi då ett system för undantagstillstånd för att minska de problem som lokala skarvkolonier åstadkommer. I förhållande till det här de faktum, eller i förhållande till den politik som de facto förs för tillfället, tycker jag att den här rubrikerna är ganska överdrivna.
Okej, det där, vi ska återkomma till det här med jakt på gråsel, men det där, jag vill fråga dig Kari Ranta-Aho först, du är fiskerinäringschef vid Egentliga Finlands näringstrafik- och miljöcentral. Hur oroade du för det kustnära fisket?
Det är klart mycket oroande. Trend som vi har hållit på med nu i över 10-15 år. Och det beskriver ganska bra också den här situationen, att vi håller på att ta framtidstron bort av både nuvarande fiskaren, och sen det är mycket svårt att sälja fisket som näring för nya yngre fiskare, så att vi kunde komma in i branschen då problematiken kvarstår ständigt. Det beskriver ganska bra oförmågan både i förvaltningen och speciellt oförmågan att bygga hållbara lösningar hos miljöorganisationerna. Både natur och miljö och Suomen luonnonsuojeluliitto, så de har inte kunskap och förmågan att bygga tillsammans med förvaltningen och branschens aktörer, det vill säga yrkesfiskarorganisationerna, i samförstånd lösningar som skulle vara bärkraftiga. Den kunskapen och viljan finns inte. Det har tydligt kommit fram under dessa år. Och man förskjuter ansvaret och förskjuter tiden framåt och väntar att någonting bättre skulle hända. Men sanningen är mycket dyster.
Ni talar förbi varandra alltså då, Kai Mattsson.
Jo, jag håller fullständigt med här Bernt Nordman för en gång skulle. Jag är ju själv biolog och det är nog människan som ligger bakom alla de här problemen vi ser nu för yrkesfiske. Vad det gäller selen så var det ju PCB som var orsaken till att selen var mycket trängd på 80-talet. Vi hade 3000 gråselar kvar i hela Östersjön medan vi nu har 30 000 räknade selar. Men det är nog så sen ändå hur du vrider och vänder och människan förorsakar en obalans i naturen, så är det alltid yrkesfiskaren som har hamnat i kläm i sista hand. Och de är egentligen oskyldiga till de här stora globala problemen. Vi har inte någon överfiske i det här småskaliga kustfiske som Bernt Nordman pratar om. Vi har det kanske på Östersjönivå. Och ute i världshaven har vi ju ett överfiske, det håller jag också med om. Men här, nu, småskaliga kustfiskarna, så de lider nog helt enkelt nu att vi har för mycket selar och också lokalt för mycket skarvar.
Ja Turun Sanomat berättar här i veckan om företaget Heimon Kala som odlar fisk i Hotskär. Och de kommer att ha en ung kille anställd i sommar som ska sitta i en båt och åka runt de här fiskodlingskassorna för att skrämma bort gråselar. Heimon Kala räknar med förluster på upp till 150 000 euro per år för den här anläggningen just i Hotskär på grund av gråselen. Hur frustrerade är yrkesfiskarna över just gråselens framfart, och säger du, Kristina Svels?
Det här så är ju inte bara en sån här gimmick, man kan säga att den här killen kommer att vara. Det kommer säkert vara bra publicitet för Heimon Kala också. Men det sker också idag att fiskarna, så de kan inte lägga ut sina nät utan att åka bort från sina bragdar, utan de blir kvar kring näten många timmar, upp till 10 timmar ibland, för att liksom inte ha selen i näten.
Mm.
Att det är vardag för många kustfiskare.
Jo, enligt Heimon Kala så har de sett hur selarna jobbar i par, och den ena skrämmer fiskarna åt den ena kassväggen och den andra äter. Intelligenta djur. Kai, Mats.
Där ännu så säger jag att den här nya generationens selar, gråselar, så de har också ändrat beteende mot vad det var förr. Förr var de rädda för människor 50-60-talet, antagligen för att man jagade dem. Men det var en annan generations selar. Nu, tidens generation, är inte rädda för människor. De kopplar mat och människa ihop. De är lite som rådjuren och vitsvanshjorten som kommer in i trädgårdarna. Och tyvärr ser jag också lite samma tendens för vargen, att den är inte rädd för människa mera. Jag vill inte irta upp någon varghysteri här, men att gråselen har ju kallats också till havets varg. De har samma garnityr i munnen och lever på kött.
Mm. Det är Kristina Svels, ni på Naturresursinstitutet Luke som räknar selarna. Och sedan början av 2000-talet så har gråselsbeståndet i hela Östersjön vuxit med i genomsnitt cirka 5% om året, har jag förstått. Inventeringarna visar att det finns ungefär 10 000 individer i Finland. Men vad kan det verkliga antalet handla om, tror du?
Det har jag svårt att säga. Vad sa vi med Kai här tidigare? Att procentuellt så finns det ett sånt här mörkertal. Att det är nog en
30 000 är de räknade, gråselen.
Ja. I hela Östersjön.
Hela Östersjön.
Och 10 000 i Finland, förstår jag.
10 000 i finska vatten. Men de rör ju sig mycket, att de simmar långa sträckor. Man har ju märkt gråselen med GPS-sändare. Den märktes i Kotka, och så får den ända till Gotlands sydspets och Polen. Och så kom den tillbaka nästa vår.
Just det.
Men när det gäller, jag tycker att vi behöver inte kanske sätta oss där hemskt mycket tid på att diskutera så att säga det här mörkertalet. Det viktiga tycker jag är att man använder samma metodik år för år, och då har enligt den här samma metodiken så har du alltså antalet gråselar så att säga i Finland, alltså det finländska, de som räknas i Finland, så den har varit nog då stabil i 10 år.
Nej, den har nog ökat där. No, det är fel
att den är nog väldigt, väldigt stabil alltså.
Och fjol räknar man inte alls heller, så det är ju också en förnedring.
Så det där, liksom att och fortfarande alltså 30 000 selar, så förr i tiden så att säga, man uppskattar att det har funnits hundratals tusen. Så att nu är vi liksom långt ifrån ett naturligt tillstånd.
No, men hur stor population borde vi ha då, Bernt Nordman?
Det viktiga här är ju alltså att vi ska skydda näringarna. Jag vill undvika en situation där nu människan definierar exakt hur många individer av en viss art vi ska ha, utan det viktiga är att vi har då sätt att bevara näringarna. Och då vill jag ännu återkomma till den här frågan att det är klart att eftersom selar, det finns mycket mera selar nu inom skärs, och det är klart att det är en små intressant fråga förstås, att varför har vi dem mera nu inom skärs? Att det kan ju hända att uttryckligen överfisket ute på det öppna havet Östersjön så har lett till att selarna har sökt sig inom skärs. Men i alla fall, vi har dem här, och då behövs det alltså en ny utveckling också av fiskeredskap. De här så kallade selsäkra pontonryssjorna var ju en riktigt bra innovation som har åtgärdat vissa problem. Och kvar återstår förstås vanliga nät och det där. Och vi måste helt klart alltså få en produktutveckling. Och sen tycker jag det också, det är helt okej med det nuvarande systemet där man också kan jaga sälar nära fiskebragdar. Det görs ju redan idag och jag tror nog att vi på det sättet kan minska problemen. Mm. Och sen måste vi också förstås lära sälarna att hålla sig borta från fiskebragdarna.
Kari Rantaho, din avdelning, ni sköter också om de här ersättningarna för säl- och skarvskador, har jag förstått. Hur ser du på gråsälens framfart?
Den fortsätter, så som det ser ut idag, kommer att fortsätta. Vi finansierar eller beviljar stöd eller ersättningar på årsnivån cirka 600 000 till 700 000 euro. Per år då längs, det gäller då hela Finlands kustområde för yrkesfiske. Och där är maximiersättningen 7 000 euro. Och det är medeltal ungefär 2 000 euro per fiskare. Så det framhäver bara ganska bra att man kan köpa problemet bort med pengar. Att en stor del, ungefär en tredjedel har fallit bort. Det är inte mera stödberättigade dessa fiskare. På grund av att de sjunker under nivån som är tillåtet, alltså årsinkomsten ligger under 10 000 euro. Och då får de ingen ersättning överhuvudtaget mer. Och den trenden fortsätter att årligen faller där bort mera fiskare på grund av att de inte når mera samma inkomstnivå som tidigare. Eftersom problemen kommer på. Och här kommer man alltid in på finländska särförhållanden att vi har alltså vattenägarskap, alltså vi har delägarvatten och privata vatten där du måste ha tillstånd att fiska. Och gränserna för dessa områden varierar då och ytorna, alltså det kan vara mycket små hektarmässigt, mycket små 10-15 hektars vatten och du kan inte fiska i grannens vattnar om problemen kommer i ditt eget område. Och det är många som har blivit fångna och fångade av egna vatten på det stället. Du kommer inte undan problematiken. Och slutsatserna blir att sluta fiska göra någonting annat så att säga.
Mm. Vad tycker du att man borde göra åt gråsälarna då?
Vi måste nog få till stånd tillsammans med miljöorganisationerna och branschens egna aktörer program där vi kan definiera hur vi tillåter jakten också under sådana årstider som inte är annars tillåtna. Och vi kunde till och med ha områden där man har nolltolerans, det vill säga de viktigaste fiskeområdena, så är det årligen på oberoende av årstiden så är det tillåtet att skjuta vid bragdarna sälar.
Mm, Kai Mattsson.
Samma gäller också egentligen för skarvar.
Just det, Kai Mattsson.
Här nämnde Bernt mycket riktigt de här nya fiskebragderna, ponton eller pusha-pryssan. Det har vi testat i Åboland och vi hade ett gemensamt projekt med Österbottens fiskarförbund och Nylands fiskarförbund där vi köpte in av de här pontonryssorna och då fick yrkesfiskarna gratis testa och prova på det här sälsäkra redskapet. Dessutom har vi köpt en österbottningsryscha, flexiryscha som är sälsäker. Garnen består av dynema som inte sälen kan äta sig igenom. Dessutom har vi tillverkat 5 egna ryssor av egen obulensmodell som yrkesfiskarna får testa. Så vi har nog försökt och dessutom har vi haft olika projekt i Skärgårdshavet där man utvecklar sälredskap. Men problemet är att har du 5 sälar som tvinnar runt den här ryssan så har du nog tyvärr ingen fisk heller. Fisken ligger inte där och väntar på att den ska bli uppäten. Den flyr vidare in i vikarna och därför har också fisken flyttat sig längre inomskärs som Kari nämnde här. Att har du egna vatten som är i mellanskärgården här ytterskärgården så har du ingen möjlighet då att flytta ditt fiske innan vikarna.
Precis, så att det är inte nu egentligen alls bara sälarna utan det har också att göra med hur fisket är organiserat och sådana här tillståndsfrågor.
Vi har provat,
det är jätteviktigt att också säga högt det här.
Ja, vi har provat på de här nya metoderna som du nämnde. Så att, men det och aktat så är vi nu i det här läget som vi är att antalet yrkesfiskare bara minskar och åldersstrukturen är nu jättehög så att det här, vi är i 11:e timmen här.
No, men om man tänker på det här med att jaga gråsäl, alltså så som reglerna är idag så får man jaga ungefär 1000 individer per år men det är bara några hundra skjuts. Och enligt en jägare som jag har talat med så är det jättesvårt att jaga den här selen i skärgården. Att man behöver ta sig fram till exempel med en liten båt för att överhuvudtaget kunna ta i land på en liten kobbe. Och därför att vattnet är grunt och så vidare. Men samtidigt är då den här båten alldeles för liten för att hantera en jättestor sel. Så vad finns det nu för praktiska lösningar för att kunna effektivera kanske den här jaktsidan? Vad tänker ni om det?
Där ser jag liksom att,
om vi låter Kristina säga först.
Ja, att när man pratar med fiskare så alla fiskare är ju icke-jägare. Att det är många som inte har ett gevär som då i så fall måste ta på kontrakt om någon ska komma och jaga bort de här selarna. Att det är liksom, det går inte hand i hand det där att vara fiskare och jägare. Mm. Helt naturligt.
Vad tänker du, Kari Rantaho?
Ja, så det här, jag utgår ifrån att på jaga vid sina egna bragder måste vara liksom året om verksamhet. Men det är klart att vi måste också utveckla fiskemetoder hela tiden. Vi har skrämseltaktik och på det sättet har vi satt miljoner på pengar här under dessa senaste åren. Utveckla hela tiden olika metoder som kunde hjälpa. Men det finns inte en lösning, att det måste finnas jakträttigheter, det måste finnas tekniska lösningar och sen en viss tid också ersättningar innan det här är löst. Men att bygga framtidstro behöver i alla fall alldeles tydligt statement, alltså att också miljöorganisationer tar ansvar och godkänner att man vidtar åtgärder utan att senhälligt hänvisat till överfiske och eutrofieringsproblematiken. Att Bernt Norman och hans organisation och speciellt som en luonnonsuojeluliiton borde också då de samtidigt yttra sig om att de är för hållbar utveckling och att de vill att det skulle finnas inhemsk fisk på marknaden så borde man nog kunna redan dra slutsatser att ingenting har hittills hjälpt.
Jo, men
vi måste bättre enas om att så här kan vi göra och på sådana arbetsro för fisket.
Vi har ju seljakten är ju nu helt okej för både natur och miljö och Finlands naturskyddsförbund. Alltså, vi har inte protesterat mot de här i och för sig ganska höga jaktkvoterna på 1000 individer i Finland och dessutom 500 på Åland. Och det är möjligt alltså att skjuta selar vid fiskebragdar idag under jakttiden. Vi har redan ändrat åsikt. Som sagt, för 15 år sedan då när selstammarna ännu var betydligt svagare så var vi också väldigt kritiska till seljakt. Idag har vi förstås utgående från att stammarna är starkare så motsätter vi oss det inte längre. Vi har alltså gjort just precis det som du efterlyser.
Men ni vidhåller jakttiderna fortfarande?
Nå klart, det. Visst.
Kai Mattsson.
Ja, det är en väldigt svår jaktform med den här seljakten och det är delvis samma gäng som jagar älg i skogarna på hösten. Och det betyder att då hinner de inte jaga sel och den enda möjligheten de skulle ha att jaga sel efter den 16 i fjärde för då tar fredningstiden slut för gråselen. Men som Bernt också var inne på att det är bara en tredjedel av den här jaktkvoten på 1050 individer som skjuts årligen, cirka 300 djur. Att här har vi en brist på jägare, helt tydligt. Och alla yrkesfiskare är tyvärr inte heller jägare. De är inte åker omkring med gevär i båten, utan de vill fiska. Att det är ett problem. Men jag tycker bra också att jakttiden skulle kunna förlängas med 2 veckor. Att vi skulle få den här på våren, lite kortare fredningstid.
Kristina, du ville säga någonting?
Ja, om man går tillbaka till just de här primärnäringarna nu som fiske och jakt och så. Att förutom att vi ser att det är svårt för fiskarna att livnära sig. Så det är ju också en fråga om att fiskerikulturen, traditionerna så håller på att försvinna. Just kunskapen att jaga sel till exempel, hur många kan den eller har den, besitta den?
Mm. Det utlovades en diskussion om skarven också, men jag tror att den får bli ganska kort här. Jag kan bara konstatera att i fjol häckade nästan 27 000 par i Finland och det har ju vuxit med en sån tillväxttakt att också miljöministeriet kallar den för unik. Kristina Svels, ett hur stort problem är just skarven för yrkesfiskarna jämfört med selen skulle du säga?
Nu i den här undersökningen som vi har tittat på så anser yrkesfiskarna då att sälen är ett större problem i hela Östersjön. Och det är från de här preliminära resultaten att mera kommer vi med på i slutet av året sen.
Mm.
Det håller jag med om, just att också i Åboland så är nog sälen det största problemet. Det är prioritet ett. Skarven är sen ett lokalare problem och sen när man går mot Österbotten så där tror jag att på vissa håll så är skarven ett väldigt stort problem för att de har så grunda vatten där. Att på 2 meter så kan du göra stor skada om du har en stor koloni.
Kristina?
Men det som är intressant är ju att det här är liksom rådande i hela Östersjön. Alltså både i svenska sidan och finska sidan så ser man de här samma tendenserna.
Här var vi 219 som har svarat nu på den här undersökningen som ni går igenom. Så det är en stor undersökning.
Mm. Från flera olika Östersjöländer. Kari Rantaoho, det där, du arbetar nu på en plats där ni fattar beslut om de här frågorna. Hur går diskussionen internt vid Näringstrafik- och miljöcentralen kring just både säl och skarv?
Den är mycket svår förstås eftersom vi har haft skarvarbetsgruppen rätt så länge. Vi hade säl- och skarvarbetsgruppen som vi sammankallade här för 10 år sedan. Och slutresultatet är att det har inte lett ingen vart. Och skarvproblematiken fortsätter. Det har funnits nationella arbetsgrupper. Och därefter blev det regionala arbetsgrupper av vilka Österbottens regionala arbetsgrupp tyckte jag den bästa rapporten. Medan de övriga står stilla. Och så blev det ännu ytterligare en nationell arbetsgrupp. Och tiden går och det här blir en viss känsla av taktisk rörelse. Att man förskjuter framåt lösningarna eftersom det finns sitt vilja. Och som jag framhävde i början att det finns sin kunskap att bygga hållbara lösningar. Den kunskapen och kompetensen saknas hos miljöorganisationerna och förvaltningen. Och det betyder att man måste ha rätt attityd också och inte försöka med svepskäl undvika ansvaret.
Bernt Nordman, vad svarar du till det här?
Nå, voi sukk och stön. Jag jobbar väldigt intensivt under en lång tid i den här österbottniska regionala skarvarbetsgruppen och var med och gjorde just det dokument här som Kari Rantaa har också prisa och det där vi gjorde ett väldigt omsorgsfullt och ett väldigt bra arbete och det är helt klart alltså att också natur och miljö stöder tanken på att skarvkoloniers, enskilda skarvkoloniers storlek kan begränsas om det är uppenbart att den skarvkolonin eller skarvarna där åstadkommer skada. Det är helt klart det som vi då saknar till exempel i Österbotten och också delvis här i södra Finland så var ju nog den här långsiktigheten, alltså att vi vet inte riktigt hur de här olika åtgärderna fungerar, hur inverkar jakt, hur inverkar äggprickning, äggmålning och det där, hur inverkar skrämsel på den här populationen och det där. Det som vi föreslog var alltså ett systematiskt långsiktigt arbete där man testar på enskilda kolonier och lär sig vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det som jag själv och miljöorganisationer överlag är väldigt besvikna på är att då så att säga motparten är så otroligt fixerad på att endast att säga, skjuta bort så mycket som möjligt av de här skarvarna. Och problemet med den här jakten är, som nog alla vet också, att det har ju en mycket stor inverkan på andra arter. Och sådana arter som faktiskt är utrotningshotade och väldigt unika för vår skärgård. Och vi måste komma bort ifrån den här fixeringen vid bössan och istället så att säga, jobba med andra verktyg.
Kai Matsson, vi vidare.
Jag tycker att jag som är biolog och jobbar som miljöforskare så anser att allt vi gör här på denna jord handlar om balans och jämvikt. Och det endera antingen finns det för mycket av någonting, miljögifter, närsalter, eller så kan det finnas för mycket sälar och skarvar på vissa ställen. Och nu när vi har den här balansen att på vissa ställen finns för mycket skarvar och sälar, så betyder det att den jämvikten i slutändan innebär att vi inte har några småskaliga yrkesfiskare. Och det vill jag inte, så att vi borde hitta en ny jämvikt där vi alla tillsammans tittar att vi har av alla ingredienserna för att ha ett mångsidigt ekosystem där det också ingår småskaligt kustfiske.
Ja, vi diskuterar mycket klimatåtgärder just nu och idag presenterar jubileumsfonden Sitra sin rapport för vad som borde göras för att stävja klimatuppvärmningen. Tror ni att synen på fiske och det kustnära fiske kommer att förändras just i och med att vi mer och mer börjar prioritera klimatfrågor, för fiske är ju en klimatsmart produkt. Vad tror ni?
Jag tycker att här kommer vi in på just den hållbara utvecklingen, och det har liksom, vi har faktabas när det gäller fisket och dess det här effekter då på klimat, till exempel att då vi talar om matproduktion och protein att äta, så är fisket och både fiskodlingen det bästa sättet. Alltså koldioxidekvivalenterna är de lägsta, de går till och med förbi insektproduktionen som proteinföda. Och därmed så är det förvånande hur dåligt miljöorganisationerna reagerar på detta. Att hej, att vill vi ha kustfiske kvar eller ska vi köra ner det? Det är där det gäller.
Vad säger Bernt Nordman? Vi har inte mycket tid kvar, men Bernt Nordman, vad svarar
du? Ja, jag är ju jätteglad att Sitra nu också säger samma sak som Natur och miljö har sagt i 20-30 år. Det vill säga att vi uttryckligen ska äta fisk som fångats av hållbara populationer av vild fisk här i våra egna vatten. Att det är ju... Det är jättefint och det där vi har alltid jobbat för och kommer att fortsätta jobba för den här typen av menyer och vardagsval. Och det där,
WWF lyfter ju också upp strömmingen här nu i sin rapport riktigt i dagarna.
Precis, vi har den nya versionen också, ja. Fiskeguiden. Så det är alltså jätteviktigt att vi har livskraftiga stammar av fisk, och det är också viktigt tycker jag att det finns yrkesfiskare som ger möjlighet till sådana personer som inte själv vill fånga sin eller har möjlighet att fånga fisk att också äta regelbundet vild fisk. Så det där, vi har alltså en gemensam målsättning gällande yrkesfiskeproblemet, bara att det nu finns väldigt, väldigt djupa fördomar, och de kom fram här idag också, bland annat i Kari Rantahos anklagelser som är helt grundlösa. Alltså att det finns väldigt mycket kunskap och väldigt mycket positiva attityder inom miljöorganisationerna. Att bara vi kommer bort ifrån den här smutskastningen och verkligen tar tillvara, utnyttjar den forskning som finns kring hållbart fiske och fiske och olika sätt att påverka djurens beteende, selar, skarvar och andra djur. Så är jag helt säker på att vi kan ha både en stor mångfald i vår kustnatur, men också ett yrkesfiske som är livskraftigt.
Och med det här avslutar vi dagens Slaget efter 12. Kom ihåg att äta fisk minst 2-3 gånger per vecka. Tack för att ni var med i dagens slag. Kristina Svels, Kai Mattsson, Kari Ranta-Aho och Bernt Nordman. Jag heter Maria Nylund.